Välkommen till Bibel och bön idag på tisdagen. Vi läser i Apostlagärningarna och vi har kommit till det femte kapitlet. Och vi ska fortsätta att läsa tillsammans. Och jag ska dela någonting och så ska vi be tillsammans. Vi ber tillsammans först. Herre, tack helige Ande för att du vill öppna ordet för oss. Tack för att du vill tala genom ditt ord, att vi ska få lära känna dig lite bättre. Att du ska få måla Jesus för oss och hur stor han är och vad han har gjort. Tack Herre att vi ska få bli mer förälskade och mer överlåtna dig i våra hjärtan. Amen. Vi läser från Bibeln tillsammans, från det femte kapitlet i Apostlagärningarna. Och ta fram din Bibel om du inte redan har gjort det och följ med och läs. Jag läser det från Nubibelns översättning, du läser från din Bibel. Vi läser i Jesu namn. En man som hette Ananias sålde en egendom tillsammans med sin hustru Safira. Men med sin hustrus vetskap behöll han en del av köpesumman och överlämnade resten framför apostlarna. Då sa Petrus: Ananias, varför har du låtit Satan fylla ditt hjärta så att du ljuger för den heliga ande och behåller en del av det du fått för din jord? Så den var väl din när du ägde den och du disponerade över pengarna när den var såld. Varför har du i ditt hjärta bestämt dig för att göra något sånt? Det är inte för människor du har ljugit utan för Gud. När Ananias hörde dessa ord föll han död ner på golvet. Och alla som hörde om händelsen blev helt förskräckta. Några yngre män kom sedan och svepte in honom och bar ut honom och begravde honom. Ungefär 3 timmar senare kom Ananias hustru dit utan att veta vad som hade hänt. Petrus frågade henne då: var det här hela den summa ni fick för jorden? Ja, svarade hon, det var det. Då sa Petrus: hur kunde ni komma överens om att försöka lura Herrens ande? De steg du just hör utanför dörren är stegen av de män som har begravt din man. Och nu ska de bära ut dig också. I samma stund föll hon ner framför Petrus och dog. När de unga männen kom in och fick se att hon var död bar de ut henne också och begravde henne bredvid hennes man. Hela församlingen och alla andra som hörde om detta blev mycket förskräckta. Genom apostlarna skedde många tecken och under bland folket. De troende möttes regelbundet i Salomos pelarhall. Ingen annan vågade förena sig med dem, men folket visade dem stor respekt och allt fler började tro på Herren Jesus, både män och kvinnor. Man bar också ut sjuka på gatorna och lade dem på bäddar och bårar för att åtminstone Petrus skugga skulle falla på dem när han gick förbi. Även från orterna runt omkring Jerusalem kom det många. Man tog med sig sjuka och sådana som var plågade av orena andar och alla blev botade. Översteprästen och hans anhängare, som var sadduceer, blev mycket avundsjuka och lät arrestera apostlarna och satte dem i fängelse. Men på natten kom en ängel från Herren och öppnade fängelseportan och förde ut dem och sa: gå och ställ er i templet och berätta för folket om detta nya liv. De lydde och tidigt på morgonen gick de till templet och började undervisa. När översteprästen och hans närmaste män kom kallade de samman det judiska rådet och alla beslutsfattare i Israel. Och de skickade bud till fängelset för att hämta apostlarna. Men när tjänarna kom till fängelset kunde de inte hitta dem. Männen återvände då och rapporterade: fängelseportarna var låsta och vakterna stod utanför, men när vi öppnade fanns det ingen där. När officeren vid tempelvakten och överste prästerna hörde detta blev de mycket förvånade och undrade vad som hade hänt. Men då kom någon och berättade att de män som de hade fängslat just nu stod i templet och undervisade folket. Officeren gick då tillsammans med sina vakter och hämtade dem, men utan våld, för de var rädda för att bli stenade av folket. När apostlarna hämtats och ställts inför rådet började överste prästen förhöra dem. Vi förbjöd er strängt att tala eller undervisa i det namnet. Och ändå har ni fyllt hela Jerusalem med er undervisning och anklagar oss för att ha dödat honom. Men Petrus och de andra apostlarna svarade: man måste lyda Gud mer än människor. Våra förfäders Gud uppväckte Jesus från de döda efter att ni hade hängt upp honom på ett kors och dödat honom. Honom har Gud upphöjt med sin makt och gjort honom till en härskare och en frälsare så att Israel kan vända om och få förlåtelse för sina synder. Vi kan själva vittna om detta och det kan också den helige ande som han har gett till dem som lyder honom. När medlemmarna i rådet hörde detta blev de ursinniga och ville döda dem. Men då ingrep en av fariseerna i rådet som hette Gamaliel, en laglärare som hela folket respekterade. Han reste sig upp och bad att apostlarna skulle föras ut en stund. Sen sa han, israeliter, tänk er noga för innan ni gör något med de här männen. För ett tag sedan var det Teudas som gav sig ut för att vara någonting. Han hade kanske 400 personer som följde honom. Men när han dödats spreds anhängarna åt olika håll och rörelsen dog ut. Därefter vid tiden för skattskrivningen kom Judas från Galileen. Han fick med sig en stor mängd människor, men också han blev dödad och alla hans efterföljare skingrades. Därför föreslår jag att ni lämnar de här männen i fred och låter dem gå. Då kommer det snart att rinna ut i sanden, men om det är från Gud, då kan ni inte stoppa dem. Se upp så att ni inte strider mot Gud själv. Medlemmarna i rådet accepterade hans förslag, kallade in apostlarna och lät dem piskas. Sedan förbjöd man dem än en gång att undervisa i Jesu namn och lät dem att gå. Men apostlarna lämnade rådsalen glada över att de hade ansetts värdiga att förnedras på grund av namnet. Och varje dag fortsatte de att undervisa i templet och i hemmen och sprida det glada budskapet om att Jesus är Messias. Det här är en väldigt speciell text. En svår text, men också en väldigt viktig text. Den talar om hur den Gud är. Att Gud är fortfarande densamme. Samma Gud som vi läser om i Gamla Testamentet. En helig Gud. En Gud som inte är mesig, som inte liksom tummar på det som är sant och det som är rätt. Utan Gud vill att vi ska leva heligt. Gud vill att vi ska leva öppet och ärligt inför honom. Han som älskade oss så mycket att han gick i döden för oss. Han som gjorde allting för att vi skulle ha förlåtelse och upprättelse. Han vill inte att vi ska försöka göra både och. Det fanns ju en konsekvens av syndafallet. När Adam och Eva inte ville följa Gud så var de tvungna att lämna Guds gemenskap och de behövde dö. Konsekvensen av deras synd var att de behövde dö. Syndens lön är döden, säger Paulus. Och utan förlåtelse, utan upprättelse och nåd så är det allas våran situation. Det gäller varje människa. Det finns ingen som inte har syndat, utan alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud, säger Paulus. Och här ser vi att Gud är densamme. Allting har förändrats genom att Jesus dog på korset och har köpt förlåtelse och upprättelse för oss. Men här så säger Petrus till Ananias och Safira, ni försöker lura Gud. Ni har liksom inte gemenskap med honom. Ni försöker bara ge ett sken av gudsfruktan, en sken av att ni tillhör honom. Men egentligen så är det fortfarande så att ni försöker vara Gud själva. Fortfarande försöker leva utan Gud, men liksom dra frukten, de positiva frukterna, att liksom få ett gott anseende genom att ge, skänka en gåva här och liksom antyda att man ger mer än man har gett och ger allt som tydligen var, de försökte göra likadant som andra hade gjort, men de behöll lite för sig själva för de ville inte skänka allting. Och Petrus säger, ni hade inte behövt skänka allting, ni hade inte behövt skänka någonting, det var erat så länge ni hade det. Men varför försöker ni lura Gud? Ni lurar inte människor. Egentligen lurar ni bara er själva när ni står och försöker lura Gud. Gud som vet allt. Men det här blir en någonting som människor blir förskräckta av. Precis som du och jag blir förskräckta när vi läser detta. Hur, Vad betyder det? Vad betyder detta? Gud är densamme, tänker jag att det betyder. Gud är densamma genom hela historien. Det är inte som den villfarelse som hette marcionismen som fanns i början i den första kyrkan som sa att den guden som var i gamla testamentet, det är en annan lägre gud än den som uppenbarar sig i nya testamentet. En gud som skapade och som var arg och vred och som dömde. Och att sen uppenbarade sig en gud som var kärleksfull bara och som förlät. Och att det här var en kamp mellan de här gudarna. Det var en villfarelse, det var en villolära. För Gud är densamme. Gud är fortfarande helig. Och vi får leva i hans nåd. Vi får leva under hans förlåtelse. Hans blod får tvätta oss rena från allt det som har blivit skadat i våra liv. Det finns upprättelse och förlåtelse. Men om vi lämnar det så är konsekvensen, precis som för Adam och Eva, precis som för Ananias och Sapphira, det är att syndens konsekvens är ytterst sett döden. Antagligen kanske inte att vi faller döda ner direkt som de fick göra. Men ytterst sett, utanför Guds nåd, så får vi klara oss själva. Då är syndens lön döden. Men Guds gåva är evigt liv. Guds gåva är förlåtelse, upprättelse och nåd genom Jesus Kristus. Det är Bibelns samlade förkunnelse. Det är Gamla testamentets förkunnelse. Att Gud ska upprätta allting. Att Gud vill befria och hjälpa och förlåta. Det är liksom alla offren. Det är liksom de pekar framåt mot vad Jesus skulle göra. För Gud vill att människor skulle ha en god relation med honom. Och det är... Men det är en konstig text. Det är en svår text. Men det är det jag tänker när vi läser det här. Att det kan få påminna oss om. Att Gud är densamma. Men det fanns en fruktan. Över människor. Över vad som hade skett. Det påverkade dem. Och så ser vi, så fortsätter ju berättelsen. Och det står att många blir botade. Där apostlarna går fram, där Petrus går fram. Så liksom man lägger ut folk på gatorna så de ska liksom få hans skugga på sig. Det låter nästan lite hokus pokus. Men alla blir botade, står det. Alla som sökte Gud fick möta hans kraft. Som fick möta och fick hjälp. Och det här liksom blev en stor rörelse. Folk började komma inte bara från Jerusalem utan från orterna runt omkring. Och det liksom blev en rörelse. Och vi ser det igen som vi läste i Apostlagärningarnas första kapitel. Hur detta handlar om hur lärjungarna, hur apostlarna fick fortsätta att göra Jesu gärningar. De gör det som Jesus gjorde. Och vi kan känna igen Jesus i det här. Hur Jesus gick fram, hur Jesus... mötte människor, hur han gjorde att människor hur han helade människor, hur han förkunnade evangeliet, hur det blev en konflikt med de judiska ledarna. Vi känner igen det här. Apostlarna fick fortsätta att göra det som Jesus hade gjort. Fick fortsätta att förkunna evangeliet för människor. Och vi ser det som händer när, bland de judiska ledarna, bland den religiösa eliten, det är att de är inte upprörda egentligen så mycket över någon teologi eller någonting. Utan det står att de blev avundsjuka. De blev avundsjuka på apostlarna, på Petrus och på de andra apostlarna, för att människor följde dem. Och istället för att lyssna på de religiösa ledarna så blev det en rörelse kring den första kyrkan, kring den första församlingen, som gjorde att de tappade sitt inflytande. Och människor, liksom, de var rädda för förföljelse, förstår vi. De vågade inte ansluta sig till, många vågade inte ansluta sig till församlingen, men man trodde. Fler och fler började tro, står det. Och det fanns liksom en man förstod att om jag liksom kommer ut och bekänner Jesus som Messias så händer det saker. De judiska ledarna gillar inte detta. Det kommer få konsekvenser för mitt liv, och man vågade liksom inte. Men man trodde. Tron började liksom sprida sig i Jerusalem och i orterna runt omkring. Och de fick se tecken på att förkunnelsen var sann. Hur människor fick bli helade och befriade. Sadduceerna, det här religiösa partiet som vi har talat om förut. De trodde ju inte på uppståndelsen. Så det var ju någonting som de hade sagt till. Att liksom, ni får inte undervisa om uppståndelsen genom Jesus. Och det var någonting i deras lära. Att uppståndelse var någonting som de... Det var inte deras teologi. Och det var liksom någonting som de inte kunde acceptera. Och där skilde de sig från fariseerna som trodde på uppståndelsen. Där fanns liksom en kamp. Och vi ser lite längre fram när Paulus använde detta. Kommer vi se. Men en annan sak som också var viktig för sadduceerna, det var att de förkunnade, att lärjungarna och apostlarna förkunnade egentligen en annan kung. Att de förkunnade Jesus som kung, som herre. Och det här kom i konflikt med den romerska överhögheten. Och sadduceerna och romarna, den romerska liksom ockupationsmakten, hade ett väldigt nära förhållande. Det var liksom romarna och där, att de hade en nära relation där. Det gjorde att sadduceerna fick ett inflytande. Fick liksom makt som de var rädda om. Och de blev liksom oroliga att nu när lärjungarna förkunnar en annan herre. Så kommer det här liksom att betyda att romarna blir oroliga. Att kejsaren kanske gör någonting här nu som gör att vi förlorar vår makt, vi förlorar vårt inflytande. Liksom det var deras ansvar på något sätt att hålla folket i schack, hålla folket liksom under kejsaren. Och det här var också en viktig sak, och jag tänker att det kopplar väldigt mycket mot det här som står, att de var avundsjuka. De var oroliga för sitt eget inflytande. Och så ser vi då hur de sätter dem i fängelse. Hur apostlarna sätts i fängelse. De tar liksom hela gänget och stoppar in dem i fängelse. Och så händer det där som vi kommer se lite längre fram också. Hur en ängel öppnar fängelseporten och släpper ut apostlarna. Och så stänger det igen. Och när de kommer på morgonen sen så ser det inte ut som att det har hänt någonting. När Paulus och Silas är i fängelse så är det uppenbart att det är öppet och sådär. Men nu så är det bara stängt, och när de letar efter dem så finns de inte där. För Gud har släppt ut dem. Och de är förvirrade. Vad har hänt liksom? Och så kommer någon. Ja, men de där som är fängslade, de står i templet och förkunnar. Gå och ställ er i templet och berätta för folket om detta nya liv, hade änglarna sagt till dem. Att gå för, tala om det här nya livet. Fler behöver höra. Stå för kunna. Gå ut igen. Var inte rädda. Och de fick ju naturligtvis den här uppmaningen när de blev släppta ut i fängelset och fick stå där för kunna igen. Det blev ju ett tecken för att det här, någonting hade hänt. Men de hämtar in dem. De är rädda hur de ska... Soldaterna är försiktiga nu. För att de inte ska få liksom folket emot sig. Så de håller en lugn profil. Och tar med sig apostlarna igen. Inför stora rådet. Och överste prästen börjar liksom tala med dem. Och anklaga dem. Och då sa han: vi förbjöd er strängt att tala eller undervisa i det namnet. Och ändå har ni fyllt hela Jerusalem med er undervisning. Och anklagar oss nu för att ha dödat honom. Vi hade ju sagt till er. De hade ju gjort det tidigare. De hade ju stått här förut. Ni får inte undervisa i namnet Jesus. Och så säger Petrus och apostlarna den här orden. Man måste lyda Gud mer än människor. Alltså att den auktoriteten som sadduceerna och stora rådet hade, den var inte större än den auktoriteten som Gud hade. Det som Gud hade gjort i deras liv. Och jag tänker att här kommer vi kopplas egentligen mot berättelsen om Ananias och Sapphira. De De fruktade Gud. De fruktade Gud på ett positivt sätt, ska jag säga. De var inte rädda för Gud på det sättet att de trodde att Gud ville dem illa. De fruktade Gud för de visste vem det var som egentligen hade makten. De visste att saduceerna och stora rådet inte hade någon makt. De hade varken makt på det sättet som de kanske skulle ha haft om de hade varit en egen stat. Utan de hade makt genom den romerska överhögheten. Den hade liksom, de hade tillåtit att de hade makt. Men även om de hade haft liksom, när det varit om de hade varit ett eget land utan en ockupationsmakt, så hade Gud ändå varit den som hade makten, som den som hade varit den auktoriteten. Och det visste apostlarna, det visste lärjungarna, att vi vet vem det är vi ska liksom hålla oss väl med, vem det är som vi tillhör. Vi vet vem vi har gjort till Gud i våra liv, vem vi är som är våran herre. Vi är inte liksom, fruktar inte människor, utan vi fruktar honom som är den levande guden, som har all makt i himlen och på jorden, som har skapat universum, som har frälst oss, som har räddat oss, som har bevisat om och om igen att han älskar oss och att han räddar oss och att han är den som har all makt. Så de hade Guds fruktan. De visste vem det var som hade makten egentligen. Jesus hade ju sagt till lärjungarna, var inte rädda för de som kan döda kroppen men sen inte ha makt att göra något mer. Jag tycker att det är ett konstigt uttalande. Men det handlar ju om mycket mer än vad som händer med våra liv här och nu. Utan Gud, Jesus var ju mån om att människor skulle få det rätt med Gud. Skulle få en förnyad relation med honom. Få sina liv förvandlade och förnyade och få återupprätta relationer med Gud. Så få det nya livet, hans nya liv som börjar här och som fortsätter in i evigheten. Det var ju Jesus mån om. Och att ni ska inte frukta de som bara har makt över kroppens liv. Men inte har makt att göra något mer. Det finns bara en ni ska frukta. Han som har makt att förgöra både själ och kropp igen. Alltså att i dödsriket, att det finns han som hade gått ner i dödsriket själv. Han som hade nycklarna till döden och dödsriket. Han är det ni ska frukta. Han är det ni ska liksom ha respekt för. Ska ha som er auktoritet. För det är bara han som kan låsa upp den dörren som ingen annan kan låsa upp. Det är han som kan ge liv. Det är han som kan skapa möjligheter där det var omöjligt. Det är han som har öppnat vägen hem till Fadern. Ja, de visste detta. De visste vem det var de hade att göra med. De visste vem det var. De hade lärt känna Jesus. De hade lärt känna, genom Jesus hade de lärt känna Fadern. Och förstått att det är han som är den som vi ska frukta. Frukta på ett positivt sätt. Ha, liksom, den, ha respekt för och liksom lyda. Vi måste lyda Gud mer än människor, som de sa till Stora rådet. Och de blir vansinniga, Stora rådet, över det här som de säger. Och de vill döda dem. De vill bara straffa dem. Men så reser sig den här farisén, som det var, Gamaliel upp. En laglärare och en lagstiftare, står det här i skriften. Och upp och vill be dem att de ska föra ut apostlarna så han får prata med rådet. Och Gamaliel är ju, vet vi från att han var ju Paulus lärare. Han hade liksom lärt upp Paulus. Han hade undervisat Paulus. Så det är också spännande att här kommer Gamaliel och talar. Och han säger så här. Och egentligen säger han samma sak som detta som vi har sagt nu. Att han ger exempel på andra som har liksom kommit med en förkunnelse och dragit med sig folk. Och det har blivit en oro. Och så har de dödat ledaren. Och så har det skingrats. Två sådana exempel ger han. Och så säger han att var försiktiga nu. Om det är så att detta är från människor. då kommer det att rinna ut i sanden. Det kommer liksom inte kunna bli någonting mer. Nu har de, vi har, Jesus är död och då kommer det rinna ut i sanden. Men så säger han, men om det är från Gud, då kan ni inte stoppa dem. Se upp så att ni inte strider mot Gud själv. Och om Gamaliel själv hade börjat tro, om Gamaliel själv hade liksom börjat förstå att det här var inte vilken vanlig upprorsmakare som helst, inte var vilken vanlig liksom förkunnare som helst, utan att det här hade tecken som visade på att det var den levande guden som var verksam, eller inte, det vet jag inte, eller om det bara var ett vist råd. Men han trycker ju ändå på detta, om det är från Gud så visar det sig kanske att ni strider mot Gud själv, och mot Gud själv kommer ni inte vinna. Så släpp dem och låt det rinna ut i sanden. För ni kan inte besegra Gud. Och de tar till sig hans råd. Antagligen så tar de inte till sig det utifrån att de tror att det är från Gud. Utan de inser att ja, men det här är ett gott råd. Att det är bättre att inte liksom göra dem till martyrer. Att göra dem till liksom, göra mer av dem än vad de förtjänar, tänker jag. Utan låt det bara rinna ut i sanden. Nu är jag, Jesus är död och då kommer det här att rinna ut i sanden. Tror jag de tänker. Kanske att Gamaliel tänkte. Kanske att flera av fariserna som trodde på uppståndelsen tänkte att det här kan vara från Gud. Det här har tecknen kring sig att det här är från Gud. Och de släpper dem. Eller de tar in dem igen, rättare sagt. Och de, det står att de förbjöd dem igen. De lät piska dem och förbjöd dem än en gång att undervisa i Jesu namn. Och så lät de dem gå. De piskade dem och de förbjöd dem igen att förkunna Jesu namn. Och så står det de här fantastiska orden, svåra orden. Och lärjungarna var glada över att de hade ansetts värdiga att förnedras på grund av namnet. Och det här är ju, vi förstår ju att det var ingen, det hade gjort ont detta. Men de ansåg sig glada, de var glada att de hade ansetts värdiga att få plågas för hans namn, att få utsättas på det här sättet för hans namn. Att de hade kunnat stå där och få vara vittnen för Jesus. För att förkunna Jesus både i templet men också för stora rådet. Och de hade fått känna att ja, men det här var, de var glada att de hade ansetts värdiga det. Och de fortsatte att undervisa i templet och i hemmen och sprida det glada budskapet att Jesus är Messias, läser vi. De hade blivit förbjudna igen. Men de fortfarande så visste de vem som var auktoriteten. Vem det var man måste lyda mest. Att det var Gud som hade sista ordet. Att det var Gud som var herre i deras liv. Att det var Gud som de var tvungna att följa mycket mer än mänskliga religiösa ledare som hade en agenda. Som var avundsjuka. Som ville att människor skulle följa dem. Ja. Det finns mycket att lära. Det finns mycket att ta till sig utifrån den här texten, tänker jag. Ja. Vi ska be tillsammans nu. Vi ska tacka Gud för vem han är. Att han fortfarande är den som är den levande guden. Skaparen av universum. Han som är helt och hållet ren och helig. Som inte kan ha någon gemenskap med synd. Och att han samtidigt är den som älskade oss mer än sin egen bekvämlighet, mer än sin eget liv. Och blev människa i sin son Jesus Kristus. Och bar våran synd i sig själv på korset. För att vi skulle kunna ha gemenskap med honom. Han som är den som har all makt från början till slutet. Han som är alfa och omega. Han som vi ska frukta. Den enda som vi behöver frukta. Alltså och respektera, alltså ha en, förstå att det är han som har makten. Vi måste lyda Gud mer än människor. Det är han som vi först och främst ska förhålla oss till. Inte tänka att vi ska lura Gud. För då lurar vi bara oss själva. Vi kan inte lura Gud. Han vet allt och han älskar oss ändå. Han vet allt vilka vi är och han älskar oss ändå. Och han vill vårt väl, han vill vårt bästa. Och vi får komma till honom med allt det som är trasigt, allt det som är fel. Och ta emot hans förlåtelse. Precis som lärjungarna förkunnade. Att Jesus gjorde att det fanns förlåtelse genom att Jesus dog på korset. Vi ber tillsammans och tacka Gud. Tack Jesus för att du är den som har gjort allting färdigt. Du dog på korset för att vi ska få förlåtelse och kunna få upprättelse för våra synder. Tack Jesus Kristus för din nåd mot oss, Herre. Men tack Herre för att du är densamme. Tack för att vi får läsa och förstå att du är helig. Att vi får komma till dig, Herre, på grund av vad du gjorde på korset. Att vi kan nalkas Fadern idag på grund av vad du gjorde på korset. Inte på grund av oss själva. Inte på grund av att vi lyckas prestera någonting. Eller lyckas ge en gåva som är bättre än någon annans. Eller liksom bygga upp någon fasad och låtsas någonting. Utan för att vi får har fått vara ärliga. Och bekänna vår synd, bekänna vår brist, bekänna vårt behov och ta emot förlåtelse. Och att vi därför kan kallas rättfärdiga och få nalkas dig. Tack Herre för att vi får se och läsa i ditt ord, Herre, hur dina lärjungar, de som fick följa dig i steget, fortsätta att gå ut med evangeliet, fortsätta att göra dina gärningar, fortsätta att göra de tecken som du ville de skulle göra. Fick fortsätta att förkunna ditt namn. Och förkunna det här nya livet. För människorna. Tack att vi får göra samma sak. Tack Herre för att du fortsätter att verka genom din församling. Jag ber dig Herre att där vi går ut och talar ditt ord. Att du ska bekräfta ditt ord genom tecken och under. Att du ska bekräfta ordet i människors hjärtan. Och att du ska bekräfta det genom tecken och under. På olika sätt så att människor förstår att du är den levande guden. Att du är den som är helig och ren men samtidigt den som har dött för våran skull. Tack för det Herre. Herre vi tackar dig för allt gott du ger. Amen. Vi ska fortsätta att be och vi ska ta med de bönämnen som vi har. Vi ska be för situationen i vårt land och i världen. Vi ska också ta med de bönämnen som du har. Du kan nämna det och så har vi med det i bönen. Vi har fått in ett bönämne från via en kontakt om Berit López som är i Spanien. Att hon har fått besked om att hon har drabbats av en hjärntumör. Och vi ska omsluta och de har bett om våra förböner. Läkarna säger att den är möjlig att operera den här hjärntumören. Men det är alltid en mycket allvarlig sak naturligtvis. Och vi ska omsluta Berit och Juan Antonio, Marcos och Jonathan med familjer i våra böner. Och be att Gud ska lägga sina händer på Berit och att han ska vara med läkarna och att han ska göra så att de får ta bort den här tumören, att den inte får skapa några mer större problem utan att den får nu försvinna, antingen genom Guds direkta ingripande eller genom läkarnas ingripande. Om vi tackar Gud för båda så är det, vi tänker inte att det ena är bättre än det andra utan Gud helar. Gud vill hjälpa och vi vill be nu om nåd och hjälp för Berit och familjen. Och du vill nämna också andra bönämnen när vi ber nu då. Så ber vi tillsammans. Herre vi tackar dig för att vi får komma till dig med alla våra behov Herre. Tackar dig Herre för att du ser oss, du känner oss, du vet vad det är som är våra utmaningar idag Herre. Du vet vad vi står inför av olika behov och vad det är som är högst upp i våran tanke just nu, Herre. Tack, Herre, för att vi får lyfta det till dig i våra egna liv, i våra familjer, i våra närhet. Människor som har bett oss om våra förböner. Tack att du vill gå in och möta de behoven, Jesus. Tack, Jesus, för att vi just nu får nämna Berit, Herre, och Jean Antonio och familjen runt om, Herre, familjerna. Tack, Herre, för att du vill möta Berit, Herre, att du vill röra vid henne. Jag ber att de väldigt tydligt ska uppleva, Herre, hur du är nära, hur du bär, Herre, hur du rör vid dem, Herre, hur de får vara burna i den här situationen. Vi tackar dig, Herre, för att du ska lägga dina händer på Berit, Herre, och hela henne. Tack, Herre, för att du ska använda både läkare och att du ska röra vid henne själv. Tack för att du verkar just nu i denna stund i hennes liv, Herre. Tack för att vi får erkänna dig som vår läkare och att du är den som har skapat oss och har all makt, Herre. Tack, Jesus, för att du vill uppmuntra och omsluta och hela, Jesus Kristus. Tack, Jesus. Tack att vi också får komma till dig med den situationen som är i vårt land, men också över hela vår värld, med den här virussmittan covid-19, Herre. Tack, Jesus Kristus, för att du är större än alla sjukdomar. Herre, tack för att du dog på korset, Herre, för att besegra allt det som bryter ner. Allt det som är våra utmaningar, Herre. Tack för att du har makten över allt det som vill bryta ner din skapelse, Herre. Att vi kan komma till dig, Herre, och förvänta oss att du vill möta oss mitt i den här situationen. Tack för att du vill vara nära den som är orolig, den som är sjuk. Tack för att du vill vara nära den som också sörjer, Herre, just nu. Herre, vi ber dig, Herre, för vårt land, Herre. Vi ber dig för våran värld. Herre, för alla de som på olika sätt är påverkade. Om det är av isolering, om det är av ensamhet eller andra sådana saker. Om det är om en hög arbetsbörda för att man finns i vården. Om det är att man är utan jobb på grund av att företag har fått permittera eller man blivit uppsagd, Herre Jesus Kristus. Tack för att du vill vara nära dem, Herre. Tack, Jesus Kristus, för att du vill vara nära oss allihopa, Herre, i våra olika tankar kring den här sjukdomen. Jesus Kristus, vi vill be för vårdpersonalen, Herre, vi vill be för läkare och sjuksköterskor och vårdpersonal och omsorgspersonal på våra äldreboenden och på olika vårdinrättningar, Jesus. Tack, Herre, för att du vill vara med dem och hjälpa dem i deras viktiga arbete. Tack för att du vill vara med och röra vid människor, Herre, som behöver din hjälp. Herre, du ser dem just nu som kämpar, Herre. Ber att du ska vara nära dem och omsluta dem, Herre Jesus Kristus. Tack att du vill också vara med våra politiker. Att de får fatta rätt beslut. Vara modiga och fatta de besluten som behöver fattas. För vårt lands skull. För både sjukvård och för ekonomi och företagande och arbeten, Herre Jesus Kristus. Herre, vi tackar dig för att du har välsignat Sverige och att du ska fortsätta att välsigna Sverige. Tack för att du vill möta oss. Tack att du också ser hela våran värld och hur det här drabbar på olika sätt, olika länder, Jesus Kristus. Vi ber dig, Herre, att du ska att läkarvetenskapen och forskarna, Herre, ska få hitta ett botemedel, Herre. Ett vaccin och mediciner som kan lindra, som kan hjälpa i den här smittan. Vi ber dig också att du ska hindra smittan att sprida sig, Herre, att den får lägga sig och vi får se en förändring och att du ska vara med alla människor som lider runt om i våran värld. Tack att vi får lyfta upp detta igen, Herre, tillsammans. Så ser du oss var och en där vi finns. Du ser den här dagen som vi har fått ta emot som en gåva från dig. Vi ber dig, Jesus Kristus, att vi ska få ta vara på den. Den är en välsignelse, en gåva från dig. Jag ber att vi ska få göra det bästa av den, Herre. Och att vi ska få vara till glädje för någon annan. Herre, jag ber dig att du ska visa oss vem det är vi ska vara till välsignelse för. Vem det är du vill att vi ska få ge en uppmuntran. Vem det är vi ska få ge en gåva på något sätt till, Herre. Tack, Jesus. Halleluja. Ja. Ta ta emot den hälsningen att Gud är större. Att Gud är den som har makt. Att han är den som har varit med från början. Och att han är den som vill se din situation. Som ser din situation idag. Som vet allting. Som inte går att dölja någonting för. Han är intresserad av dig. Han vill möta dig. Jesus dog för dig och han vill hjälpa dig. Han är den enda som vi behöver lyssna på. Alltså det är han som vi mest ska lyssna på, som lärjungarna sa. Vi måste lyssna på Gud mer än människor. Det var ju deras förkunnelse. Och det tänker jag att det är, när vi läser Guds ord, låt det påverka dig. Låt det få sjunka in. Gud välsigne dig idag. Amen.